Låt oss titta på glädje innan vi slutar här för pausen. Vad är meningen med livet? Jag har...
I saw that Monty Python movie. You know what I mean?
No. Många har funderat på det här i alla fall, och det finns många olika idéer. Och jag skulle vilja ge ett förslag som Bibeln faktiskt lyfter fram. I Jesaja 65 och vers 18. Glädje är den andra frukten utav, eller andens frukt. Den andra delen av frukten. Egentligen är det bara en frukt. Det är som en apelsin som har många klyftor. Och som vi behöver allihopa. Men låt oss titta på den här klyftan. Jesaja i Gamla Testamentet. Ja, det här är ganska revolutionerande. Men Jesaja 65 och vers 18. 65. Och vers 18. Det står: fröjda er och jubla för evigt över det som jag skapar. För se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Om vi tänker på den här versen. Vad den säger är att Gud skapade människorna till fröjd. Till att vara lyckliga. Tror ni på det?
Ja. Happiness is of course expected.
Vilken glädje. Människan är skapad för glädje. Ibland så finns det andra saker som ger mening. Vi kanske säger att ja, meningen med livet är att komma till himlen. Meningen med livet är att lära känna Gud. Meningen med livet är att bli frälst och så vidare. Men glädjen är själva kärnan i det här. Tänk er om man kommer till himlen och det finns ingen glädje där. Skulle ni vilja vara där? Jag tror inte det. Vad med relationen med Gud? Om den inte skulle ge glädje, skulle det vara meningsfullt? Vissa kanske tänker att meningen med livet är att hålla massa regler. Gud har gett regler. Men varför har han gett dem? Låt oss titta i Johannes kapitel 15. Det är en bra fråga. Vi ska titta på det, men först måste vi lägga grunden. Johannes 15.
N2O makes you happy.
Nas?
Yeah.
N2O?
Yeah, that's laughing gas.
Oh. N2O, yeah.
Is it the same thing as Nas? No, it's not.
Yeah.
Is it? Whippet.
Johannes 15, vers 10-11. Det står: om ni håller mina bud, eller blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Så Jesus säger: håll mina bud. Varför? Jo, det har han sagt. För att min glädje ska vara i er, för att er glädje ska bli fullkomlig. Hur många önskar fullkomlig glädje?
You haven't even told me what joy is yet.
Nej. Men är inte fullkomlig glädje någonting som du vill ha? Eller?
Are you saying that I'm gonna get what I want?
Vill du ha fullkomlig glädje?
Do you want to have?
I don't know what it is.
Glädje.
Sounds good, yeah.
Ja. Vet ni, det här var en revolutionerande sak för mig. Innan jag blev kristen så trodde jag att kristendomen handlade om att ta bort en massa glädje från mitt liv. Jag tänkte att det handlade om att en massa regler som jag får inte göra det, jag får inte göra det. Jag tänkte vilket tråkigt liv jag kommer ha om jag blir kristen. Men Bibeln säger någonting helt motsatt. Den säger att syftet med buden, syftet med de här reglerna är för att ge oss glädje. Och inte bara lite glädje men fullkomlig glädje. Det är vägen till lycka. Det är, jag skulle inte ens säga att det är ett villkor för lycka, även om det är ett villkor för lycka, men jag menar att det är inte så att Gud säger så här att, eller ja, om jag tar det här exemplet med glassen som kanske vissa av er har hört. När en förälder säger till sitt barn, ja, om du städar ditt rum, om du sköter dig och inte säger de där sakerna, då ska du få glass. Det är som en belöning, eller hur? För att du har varit snäll. Och vissa, ibland så tänker vi så. Att ja, Gud han kräver en massa utav oss. Gör så, gör inte si och så vidare. Och sen ska du få glädje som en belöning på grund av det. Men det är inte så det fungerar. Utan det är vägen till lycka. Man kan säga att det är Guds instruktioner om hur man äter glass. Det är... Ja, du stoppar ut tungan och du slickar på glassen och då smakar det gott. Det är budorden. Och så om vi tittar på Guds lag på det sättet, de 10 budorden, då förstår vi att det här är någonting positivt. Och Satan, han kommer in och han föreslår massa saker för oss. Han säger nej, 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 det där kommer inte göra dig lycklig. Det som kommer göra dig lycklig är om du äter upp pappret på glassen. Eller om du kastar bort glassen och slickar på trottoaren. Då kommer det bli gott. Och så står miljoner med människor, de slickar på trottoaren där och de är inte lyckliga, det smakar inte gott. Och de förstår inte varför jag inte är lycklig. Människor söker den här lyckan, de strävar efter den. Och det är bra på ett sätt, men de letar efter det på fel ställen. Gud har gett oss instruktioner om hur vi ska bli lyckliga. Tänk, om alla människor höll de 10 budorden. Tror ni att världen skulle bli en lyckligare plats? Om ingen stal, om ingen ljög, om ingen mördade, om ingen begick otukt. Det skulle ju vara en underbar plats, eller hur? Det skulle vara en fullkomlig lycka. Och så det är vägen till lycka. Vi kan titta i Jobb, kapitel 20. Jobb, kapitel 20, Gamla testamentet.
For me, for being joyful, then why'd he do that to Job? My poor brother Job. What's his purpose? In life?
Yeah.
Just to be a bad example?
Det är bra.
They made an example of him?
Nej, nej, nej. Det finns orsaker också till det.
He was joyful, no? The whole time? Is it joyful to watch your family get murdered and all your wealth go down the drain?
Nej. Vi kommer till det. Bra fråga. Jobb kapitel 20. Låt oss titta. Jobb kapitel 20, vers 4 och 5. För världen har oftast en filosofi om det här. De vet att ja, man ska söka lyckan. Man försöker sträva efter att bli lycklig. Och det tror jag alla människor egentligen gör. I Jobb 20, vers 4 till 5 så står det så här. Vet du inte att det alltid har varit så? Ända sedan människan sattes på jorden. Att de gudlösas jubel är kortvarigt. Att en gudlöses glädje varar ett ögonblick. Det finns ingen glädje i synd. Visst, det kanske finns en tillfällig kick. Om man är ute och festar eller någonting sånt, man använder droger, så kanske man känner ett rus inom sig. Och det känns bra för stunden. Men den glädjen är kortvarig. Efteråt, hur känner man sig? Man känner sig värre än vad man gjorde tidigare på många sätt. Man känner sig ännu tommare. Och många människor gör så. De söker efter att fylla det här tomrummet inom sig. Kanske gör de det genom olika musik, kanske genom underhållning, dataspel. Det var vad jag gjorde i mitt liv. Jag tänkte dataspel, det är meningen med livet. Meningen med livet är att, helt ärligt, jag tänkte så. Det bästa som fanns var att spela dator. Meningen med mitt liv var att jag skulle skaffa ett jobb så att jag kunde få pengar, så att jag kunde betala min hyra, så jag kunde sitta och spela dator. Det var liksom det som var målet i livet. Men när jag hade fått det där roligaste spelet så tänkte jag, wow, det här kommer vara så kul. Och det var roligt att spela. Men vad hände sen? När jag klarade det där spelet, eller vad det nu var, den där utmaningen som var så spännande, så kände jag mig tom inuti. Det kändes som att, var det här allt? Du måste spela multiplayer, eller hur? Precis, jag säger inte... Men det ger inte den sanna lyckan att göra det. Även ifall man tycker att det kan vara kul, och visst kan man ha roligt någon gång sådär. Men det är inte det som ger en den här tillfredsställelsen i livet. Det är inte den som fyller det tomrummet inom ens själ. Nej, och det är det som jag sökte i. Musik eller film eller vad det nu kan vara. Man distraherar sig själv. För att man är rädd för det här tomrummet inom sig. Och det här tomrummet är endast det som Gud kan fylla. Han är den som kan ge oss sann glädje. Men vad med jobb då, som Daniel nämnde? Låt oss titta i Hebreerbrevet kapitel 12. Är det så att om man blir kristen så får man inga lidande och det blir inget jobbigt, utan allt blir bara glädje hela tiden? Svaret är inte alls att det är så. Jag tror att man alltid kan ha glädje. Men man får ändå möta svårigheter och besvikelser. Sådana saker. Men det är en helt annan sak. Om du har det här tomrummet fyllt inom dig, så kan du ha en grundläggande glädje över det som Jesus har gjort för dig. Precis. Men det är det som är grejen. Det som Jesus vill erbjuda är fullkomlig glädje.
Det är ju inte heller till exempel om nöjd för att du har fått det tomrummet ut.
Det är sant. Man måste bli nöjd först.
Ja.
Och sen kan man få glädje. Det är helt sant. Det är helt sant. Och det är det här... Det är på det sättet som många saknar det här tomrummet, och de försöker få glädje ändå, strävar efter det. Men man fångar inte det riktigt. I predikaren så säger Salomo, han som försökte söka efter lycka i allting, i pengar, i njutningar, i musik, i allt som man kunde få tag på. Han sa, jag unnade mig allt. Och han sa, det är tomhet och ett jagande efter vind. Han kallade det som att han försökte fånga vinden. Han försökte fånga den här lyckan som han strävade efter. Men precis när han hade tagit, när han skulle få tag på det, så försvann det ur hans hand. I Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 11. Så står det om lidanden.
So if we were made to be happy, then how come Job was so miserable? How come he got the short end of the stick? If he was the one so faithful. Like you said, God wants to reward us or something?
No? He was happy in the end, I guess.
Bra fråga. Det står så här.
You think he was happy the whole time?
Nej. Det står i Hebreerbrevet 12 och 11. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje, utan snarare till sorg. Men för de som har tränats genom fostran ger det längre fram frid och rättfärdighet som frukt.
So what you're saying is that we were made to be joyful at the end of our lives after all the suffering.
Probably after we died.
Nej.
After that, and then we come back, and then we can be happy. I don't know.
Nej, men det är inte så. Utan glädjen kan vi ha här och nu, säger Jesus. Att han har gett oss buden för att vi ska bli fullkomligt lyckliga. Men när vi förstår att den enda orsaken till att Gud låter oss gå igenom prövningar är för att vi längre fram ska kunna bli nå en nivå utav lycka som vi inte tidigare kunde nå. Då kan vi till och med glädja oss i prövningar. Hänger du med?
Att det är typ som att om man får allt gratis så blir det ju inget skojigt med det. Men om man jobbar för någonting hårt och sen äter man efteråt så det känns det mycket bättre. Är det typ något sånt?
På ett sätt kan man säga det. För
man blir det lite för att känna sig.
Nå,
man ska veta hur det är att vara glad.
Jag tror snarare det är så här. När vi går igenom prövningar så är det som att vi går igenom en ugn. Om vi tänker en ädelmetall som ska renas. Och sättet som man gör det på är att man sätter den här degeln, smältdegeln, i ugnen. Och där finns det slagg också. Och då genom att lägga den i elden så kommer det att brännas och så smälter det här. Och eftersom slagget är lättare än guldet så sjunker guldet ner och slagget kommer över till ytan och sen skrapar guldsmeden bort det här. Och på det här sättet så kommer metallen ut ädlare efter elden. Och det finns saker i våra karaktärer som tar bort lycka ifrån oss. Det finns synd i våra liv. Och ibland så måste vi gå igenom lidande, den här elden, för att bränna bort den här synden i vårt liv på ett sätt. Om ni förstår andligt talat, jag pratar inte om någon skärseld här, men jag menar att när vi möter motstånd så visar sig vissa karaktärsdrag inom oss som vi trodde, det där visste jag inte ens fanns inom mig. Och det kan Gud verka igenom och ta bort. Och när det försvinner sen i våra liv, när vi bekänner det till Jesus och han förvandlar oss, då kommer vi kunna vara ännu lyckligare än vad vi kunde vara tidigare. På grund av det här lidandet som vi gått igenom. Så på något sätt, jag tror att Jobs lidande hjälpte honom att kunna få större glädje också efteråt.
Och det, how convenient for God.
Jag tror inte Gud var glad för det heller, men du vet den här kampen bakom kulisserna mellan Satan och Gud och vad som hände där.
But in the end it all worked out, so it's a happy story, right?
Yeah.
Comedy.
En sista vers som jag vill läsa innan vi tar paus här i Johannes 15. Om den här frukten. Hur ska vi kunna få den här frukten? Ja, det första är att vi litar på Gud. Vi litar på att han vill vårt bästa. Och vi litar på att han vill förvandla oss. Lita på att hans lag vill göra oss lyckliga. I Johannes 15 så står det så här. Vers 5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi kan inte själva skapa de här frukterna i våra liv. Utan vi måste vara kopplade till Jesus. Om vi är kopplade till Jesus, vad betyder det då? Ja, det betyder att vi har kontakt med honom. Vi pratar med honom, vi umgås med honom. Tar tid att lyssna på hans ord. På det här sättet så håller vi oss kopplade till Jesus. Och hans karaktärsdrag kan överföras till oss. Men utan honom så kan vi ingenting göra. Vi har inte kraften i oss själva att förvandla oss så till den avbild som Jesus önskar vi ska bli. I vers 2 så säger han, varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den ska bära mer frukt. Är det någon här som har odlat ett äppelträd. Eller som har ett äppelträd på gården. Har ni ansat den någon gång? Vad betyder det att ansa? Ja, jag tror det. Man beskär den, eller hur? Och varför då? För att den ska bära mer frukt, eller hur?
Ja, eller bättre kvalitet på frukt. Egentligen mindre mängd, men bättre kvalitet.
Ja, där har du. Så om du skär... Men hur tror ni det känns för trädet att bli beskuret? Om det nu hade känslor.
Det blir friskare.
Det blir friskare efteråt. Men själva skärningsprocessen kan ju känna, kanske, nu vet man ju inte, nu har inte träd några känslor, men låt oss tänka det som oss, som människor. Vi jämförs ju med träd.
Det tar ju sår som måste läkas också.
Precis, det blir ju sår som måste läkas. Och vi tycker, varför händer det här? Och ibland gör vi så med Gud, eller hur? Ja, Gud, varför händer det här med mig? Gud säger, jag håller på att beskär dig så att du kan bära bättre kvalitet på frukten. Lita på mig. Och det kan vara svårt att göra det, men jag tror att vi kommer att se i slutet att det här är någonting som faktiskt tjänar det till vår lycka. Så min uppmaning till er är att våga lita på Gud, även ifall ni möter prövningar, även ifall ni möter svårigheter. Våga, om du har Gud med dig, om du har Guds ande i ditt hjärta, så kommer han att kunna ge dig den kraften att klara av det här. Ska vi be? Gode Gud, tack att vi har fått studera ditt ord. Och Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att vara kopplade till dig. Fyll oss med din ande och låt oss få de här frukterna i våra liv som vi längtar efter att ha. Är det om det är någon så här som går igenom mycket svåra, en svår situation. Hjälp oss att komma ihåg att du beskär oss bara för att vi ska kunna bära bättre frukt senare. Vi vill överlämna oss i dina händer. I Jesu namn. Amen.